Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hon har designat allt från trädgårdssoffor, mattor, möbler och inredningsdetaljer för varumärken som Svenskt Tenn, IKEA, Vandra Rugs och Carl Malmsten. Och så har hon designat succévasen Äng för Klång som du säkert sett eller köpt som present till någon högtidsdag. I veckans avsnitt berättar hon om vad som påverkat hennes sätt att formge, om uppväxten på en ö i Stockholms skärgård och året i Japan. Och så avslöjar hon vad hon totalt nördat in på den senaste tiden. Välkommen till inredningspodden Eva Schildt.
Tack.
Du har ju så många olika dörrar in till ditt jobb som jag har bara sneglat på. Och nyss fick jag reda på en ny sida som vi ska prata med om på slutet av det här avsnittet. För du är ju formgivare och designer. Men hur är det att arbeta med så vitt skilda varumärken som du gör? Och både med lyx och budget?
Ja, jag funderade på det. Men jag tror... på ett sätt så är det ju ingen skillnad. Jag tror att jag går in med precis samma inställning i varje jobb jag ska göra. Jag vill ju göra en så bra produkt som möjligt. Och liksom går och tänker och funderar på det jättemycket. Så är det någon skillnad mellan IKEA och Svenskt Tenn? Ja, tiden är ju en stor skillnad. Jag tror, min upplevelse av IKEA är att man kommer in, man får en brief, det är ett tidsbestämt projekt, man har olika deadlines att hålla sig till, det är veckor, det är liksom, man är inne i ett system, när då ska första prototypen vara framme, då ska vi fatta ett beslut om vi går vidare eller inte, och att det är många fler inblandade. Så det är väl det. Mindre företag är ju färre personer inblandade. Det är färre personer som ska fatta besluten. Det är nog de två sakerna jag tänker på.
Hur tycker du bäst om att jobba? Tycker du om att få ett uppdrag? Eller tycker du om att du har kommit på produkten och pitchar den till ett företag?
Det, på ett sätt är det ju, det är lättare när man, om man själv har kommit på det. För att då är det ju ändå någonting man har gått och grunnat på, liksom. Det här, varför funkar inte det, eller varför finns inte det, eller jag hittar inte den här, ja, det är någon produkt man söker, eller att man har känt bara inspiration, det här materialet, det är så underbart att hålla på med, jag vill göra någonting med det. Det kan ju vara olika ingångsvinklar, men å andra sidan, får man ett uppdrag så är det är också ett slags arbete att gå in, okej, jag ska göra den här fåtöljen eller vad det nu är. Var ska den hamna någonstans? Liksom, i vilka miljöer? Vilket är företaget jag jobbar med? Vad har de liksom för produktionsmöjligheter? Vad har de för DNA, liksom slags formmässig DNA? Så att det är också intressant, men man börjar på, liksom på ett helt annat sätt.
Mm.
Och också att man liksom, oavsett om man känner den här inspirationen som man ofta får frågan om, var får du din inspiration? Det händer ju jättesällan. Som när solen öppnar sig mellan molnen och bara puff, ljusstrålen lyser ner. Det är ju inte så ofta, det är ju alltid liksom hårt arbete. Till stor del skulle jag säga.
Attans, jag trodde de där trädgårdssoffan bara föll ner som en klar idé.
Ja, till slut gjorde den det. Men då är det underbart, då faller alla bitar på plats. Men det har ju ändå varit en process innan där man går och nöter och ältar. Och varför är det så här och varför känner jag så här? Och blir det bra om jag gör på det sättet? Men det här arbetet när man får en uppgift är också så här att ja, men jag vet att jag löser det i slutändan. Man måste vara målinriktad och sen kanske jag skissar och skissar och skissar. Ibland går det jättesnabbt. Men å andra sidan så är det ofta långa skissprocesser och så förkastar man väldigt mycket och då måste man ju tänka så här, varför gillade jag inte det här då? nej, men det blev för tunt, eller du vet, det känns inte bra. Så får man liksom jobba igenom det där.
Mm.
Så man får inte ge upp.
Du gick ju ut Beckmans 2001. Mm. När du tittar tillbaks nu, 20 år på det, hur skiljer det sig? Eller är det så att du känner att, nej, men jag jobbar nog på ungefär samma sätt?
Nej, men det skiljer sig därför att man är snabbare på att, om man börjar på ett spår och utforskar det. Och sen så kan man liksom lite snabbare känna så här, nej, det här blir inte bra. Och tidigare kanske jag hade fortsatt. Jo, jag försöker. Lite till liksom. Utan man blir lite snabbare i processen. Å andra sidan så kanske man har lite mindre, jag ska inte säga att man har mindre lust. Men när allt är nytt och möjligt och spännande och sådär. Men det försöker jag behålla genom att liksom odla intressen hela tiden. Alltså bara ta med nya saker.
Mm.
Men det som jag däremot, när jag tänker tillbaka så här 20 år och ser vad jag har gjort, det är väl att jag kan nog se att mitt formspråk har inte ändrat så mycket. Och det kanske jag trodde liksom att man skulle komma på något nytt eller nya idéer. Men det var nog ganska etablerat. Liksom.
Det är jätteintressant, för att någonstans så läste jag att du sagt att du är övertygad om att människor inte förändras över tid. Istället är det omgivningen som är i ständig förändring. Och det fick mig att tänka på just hur just som du sa, hur du tänker på din formning. Det är jätteintressant att du inte ser att den ändå har...
Nej, den har inte, och precis, och människor, alla har behov av att sitta och du vet, och alla behöver en säng och tak över huvudet och sådär, men det händer ju saker i världen och inom vår bransch så är det liksom alltid, det finns en utveckling eller en teknik eller ett visst behov eller en viss ny funktion som man behöver formge liksom.
Mm.
Men människan, jag tror grundläggande behov hos människan, de är ju liksom, de är nästan likadana.
Mm. Innebär det att du försöker, eller att du har ett mer klassiskt formspråk då?
Men det där är också så svårt, så att tidlös design, ja, det vill man ju alltid. Man vill ju inte bara haka på någon trend, eller liksom att det ska hålla i längden. Men det kan man inte sätta ut som en så här... vad ska jag göra idag? Jag ska göra något tidlöst. Så kan man inte börja. Men en sak är väl ändå som jag känner när jag gör saker. Och så får man hem prototyper. Om jag orkar ha den hemma ett tag. Om jag orkar leva med den. Då kan ju någon annan orka leva med den. Så att jag måste ju ändå. Jag använder ju mig själv. Testar liksom saker.
Mm.
Och kanske när saker redan bara är så här på skissstadiet, då så försöker jag tänka så här, okej, om den här var inne i en butik, skulle jag gå in och köpa den då? Vill jag köpa den här? Försöker jag tänka.
Innebär det att du inte bryr dig om trender och modeflugor?
Nej, det har jag inte varit intresserad av. Sen har jag ju liksom innan jag... gick på Beckmans och läste jag ju på universitetet. För jag visste inte vad jag skulle göra. Jag läste konstvetenskap. Jag har läst idéhistoria. Ja, psykologi. Jag läste lite ekonomi. Så att jag har nog... jag har ju läst på mycket historiskt. Liksom via konstvetenskapen. Och om form. Och sen när jag blev intresserad av formgivning. Då läste jag massa designböcker. Du vet, och det var 10-talet och 20-talet och 30-talet. Då ser man ju hur strömningar, du vet, påverkar nya idéer. Det är ju politiska liksom, samhällsprojekt som kommer in. Det är spännande att se hur många discipliner liksom, kokas ihop i en produkt.
Mm.
Ja.
Mm.
Så att jag tycker nog om ett historiskt perspektiv. Och sen är jag ju intresserad, som många är, av material och... hantverk och tekniker, och hur löste de det då? Finns det någonting jag kan ta med liksom in i vår tid utan att det blir för gammeldags?
Var är du där i tänket just nu? Var är du liksom i materialvärld?
Ja, men jag har ju jobbat mycket med mattor, så då har det varit mycket ullmattor som är med trådar. Liksom, så att jag har gjort en matta nu som heter Cabinet. Tillsammans med Vandra. Och då har jag liksom haft möjlighet. Vad har de kanske 150 olika garnjanser. Som jag fick välja fritt emellan. Och så bygger den liksom på två rutor. Inte riktigt en blockruta. Men en liten asymmetrisk ruta. Som ligger väldigt nära i nyanser. Så då var jag så här. Okej, jag tar de fyra nyanserna i den rutan. Och så tar jag några likadana. Och så byter jag ut dem. Och så tar jag de här tre. Så här, hur blir det? Och så sitter man och tvinnar de här små proverna liksom och försöka tänka sig in i det. Så att när jag gör något sånt så då, alltså jag som älskar färg, det var som så här att sätta mig med den här vindan liksom, med de här alla
150. Ja,
exakt, du får välja vilka du vill. Va? Så vanligtvis så är det bara att man gör produkten så här, ja vi gör den i svart och du vet, en färg till eller grå eller ja, något sånt där. Så min hjärna blev helt elektrisk. Bara, ja. Gud. Allt det här. Det är underbart. Nej, men så att du frågar var befinner jag mig. Så det gillar jag ju. Materialen. Jag kanske ska göra saker nu i glas. Liksom, det kan också bli spännande. Ganska nytt. Liksom. Jag har faktiskt inte jobbat med det. Så att det känns också roligt.
Mm. Blir det färg då?
Det kommer bli färg. Oh. Ja, det kommer bli färg.
Det ser vi framåt.
Ja.
Hur kom det sig att det blev? Du läste ju ett antal olika ämnen på universitetet. Mm. Hur kom det sig att det blev Beckmans till slut? Att du fastnade för design och formgivning?
Jo, men jag har ju alltid, liksom, visst om jag tänker tillbaka så jag var den som alltid ritade och ritade och ritade. Och jag höll på och grejade och byggde små egna möbler till mitt dockskåp.
Är det sant?
Ja. Så att det är ju inte så stor skillnad när man gör så här skalenliga möbler. Har dem på hyllan. Nej men så jag var igång liksom. Och tydligen sa jag till min mamma när jag gick i förskolan. Att jag ville sluta på förskolan för jag hade inte tid.
Nej.
För jag höll på så mycket och det gjorde jag nog liksom. Så jag var liksom helt byggde upp mina egna världar. Och det tyckte jag om, liksom. Men sen att ta steget och känna att ja, men det här är någonting jag kan försörja mig på och jobba med. Det var ju ett stort steg. Så att det var därför jag var inne lite på och gick lite kurser och tänkte det här kan vara bra att ha. Och så gick jag lite på kvällarna och teckna kroki. Och du vet, det är ju mycket man ska lära sig. Om man inte är född in i någon konstnärsfamilj så är det liksom jättemycket att kunna om papper och, eller du vet, där mjukhet på blyertspennan och kol och fixativ och du vet, massa grejer. Men ja, så att till slut hade jag prövat så mycket så att då var det så här, okej, då får jag pröva det här svårare. Så gick jag också Nyckelviksskolan som är en sån förberedande folkhögskola, allmän linje. Och det kändes ju för mig bara som så här vuxen dagis för mig.
Åh.
Ja. Bara få allt serverat och liksom material, verkstäder, jätteduktiga lärare, god mat, fin utsikt. Nej, men då kände jag så här, men det här är ju bara så bäst.
Vad skönt att få känna så.
Ja, och det är roligt. Och sen gick jag Beckmans och så hade jag väl också mycket så här kval och att man måste hitta sin ståndpunkt. Det är ju ändå i det här material- och konsumtionssamhället. Hur kan jag ha på mitt samvete att tillverka ännu mer grejer- när det redan finns så mycket bra saker? Mm. Och det, liksom, det var, jag var väldigt kluven. Det kändes så cyniskt. Men det var ändå bra att jag hade den processen. Att jag hade någon slags tvivel- för då måste man på något sätt bottna i sig själv och verkligen känna att det här som jag gör nu, som jag bidrar med, är jag stolt över. Och det finns faktiskt något bra i den här saken. Och lyckas jag göra den tillräckligt vacker och lyckas jag göra den så att den fyller en funktion i ditt hem under en lång tid, då vill du inte kasta den, då vill du liksom leva med den och ha kvar den. Och ja, förhoppningsvis om man lyckas med det, då gör man ju bra saker.
Och det är också ett bevis på att många av de sakerna du producerade eller har producerat under de här 20 åren nu, de är ju fortfarande, alltså det är ju fortfarande saker som är i produktion.
Mm.
Så att det innebär att du har lyckats med det.
Ja, jag hoppas det. Mm. Jag håller, vad säger man?
Fingers crossed.
Precis, fingers crossed. Man vet aldrig. Men, ja, nej, men det var nog bra att ha de där kvalen. Mm. För att liksom verkligen känna att jag är stolt över det här som jag bidrar till. Och att det finns någon slags, vad säger man, raison d'être. Liksom, den här, varför har jag gjort den här produkten? Och då kan jag förklara det. Jo, därför att jag tänkte så här. Och så har man liksom en linje där.
Mm.
Så inte bara, jag har bara gjort den för att den är snygg. Nej, inte så. Det räcker inte.
Fanns det några förebilder för dig när du valde, när du gjorde valet, yrkesvalet?
Jo, alltså jag tycker ju jättemycket om hon som har så många namn. Vivianna Torun. Hybel, vad nu heter. Ja.
Ja.
Smyckeskonstnär. Mm. Ja, det var jag helt fascinerad liksom, över hennes smycken. Och hon hade ju fantastiska historier om varför hon hade gjort den här klockan med spegelboetten och halsbanden med de här enkla stenarna som hon hittade på stranden. För att hon liksom bara, vad säger man? Hon motsatte sig det här att kvinnor var som en slags smycken och gick med jättedyra smycken som någon man har köpt. Alltså det fanns ingen självständighet i det, utan hon bara tog stenar på stranden och så hade hon lite silvertråd. Och så satt hon och lödde dem på kvällarna och ihop och gjorde de här fantastiska som säljs för liksom hur mycket som helst nu.
Mm.
Ja. Och det visar ju bara att hon hade sitt eget huvud. Hon följde sitt eget huvud. Så att jag gillade henne jättemycket. Och sen senare under utbildningen så hade jag en jättestor passion för Achille Castiglione också. Så jag läste på allt om honom och liksom hur han gjorde vitt skilda saker. Och blandade humor, nya materialtekniker. Med gammal form. Alltså det var som en, vad säger man, pyttipanna liksom. Nej, men han tog lite av allt vad han gillade. Det fanns en lättsamhet och en lekfullhet som inte var så sträng. Kanske att skandinavisk design kan uppfattas som lite så här allvarlig och du vet, seriös och det ska vara avskalat. Och han körde på liksom. Mm. Nu känner jag för det här.
Sen jobbade du extra på textilavdelningen på Svenskt Tenn.
Mm.
Påverkade det dig någonting?
Jo, men det gjorde det jättemycket. För att där var jag i slutet på 90-talet och stod och sålde tyger. Och det var ju fantastiskt färgsprakande. Då vid den tiden så var det ju verkligen den här boomen med skandinavisk eller svensk minimalism liksom, och avskalat och blonda träslag och reducerat, och jag var i den här liksom bara, vad säger man, mönster, det är ju mönster och form och lust, ja. Och så kände jag att gud, jag har liksom, vilken fot ska jag stå på här? Men jag blev absolut påverkad av det. Josef Franks idéer, lätt det finns en liksom esprit i möblerna, så jag har svårt att göra tunga, klumpiga möbler som man inte kan flytta runt så lätt. Så absolut, det påverkade mig.
Mm. Men det kan man se, tänker jag ibland, när man tittar på dina produkter ändå, att det är ju det här, vad ska man säga, det är lätt placerat ofta. Lite så här, man kan se ibland att du har den inspirationen också ibland.
Precis, och Josef Frank, han var ju verksam, eller liksom kom från Österrike, och jag hade också en så här, hela det här Wiener Werkstätte, det som hände då kring förra sekelskiftet var ju också fantastiskt med liksom både konstnärer och möbel och textilskapare och allt möjligt. De gjorde jättefina grejer, och det finns något snirkligt, organiskt i det formspråket. Sen är det vissa som jobbar ganska så här strikt och stramt också, men det är ganska, det finns något lite grafiskt tydligt i den estetiken. Så att som jag kan se. För jag har ju gjort många saker i metall. Som min trädgårdssoffa och ängvasen. Och egentligen så tycker jag inte om metall som material. För det är liksom det är kallt och hårt. Så grundinställningen är jag gillar inte det. Men du kan ha väldigt tunna dimensioner. Och det blir mer som när man tecknar en form. Så som dina blyertsstreck är på pappret. Så kan du göra en möbel. Mm. Om du använder tråd. Och då blir det ju lätta möbler. Så att på något sätt. De sakerna jag har gjort i metall. De är mycket mer organiska och sensuella. Liksom.
Jag tänker på ditt sideboard och lång där.
Ja.
Precis. Det är som en, vad ska man beskriva för den som inte har sett det? Det är som en...
Jag har ett öra.
Ett öra och ja. Det är ett bord.
Ja, det är ett bord. Exakt, och det är inte säkert att man kanske tar tag i det där örat. Men det signalerar att du kan flytta på mig. Och det är, men det är också ett tecken, eller det blir någon slags gestalt. Och så tycker jag om, alltså det är ju en rund bordsskiva. Och det är tre ben, så att det är ganska klassiskt. Men det här örat gör att det finns ju en asymmetri i formen. Och då blir det också så här, när du ställer in det, då riktar du ju det här örat åt ett håll. Alltså, och då blir det liksom mer, det blir ett mer intressant föremål mm. i ett sammanhang, i ett rum. Mm.
Det står på min inköpslista.
Ja.
Men så gör även sideboardet du gjorde för Svenskt Tenn.
Mm.
Men det var tyvärr fel prislapp för mig just nu.
Ja, nej men det... Precis, och skåpet som nu precis är nytt med Svenskt Tenn och heter Kvintett. Det är ju 5 glasfärger, ett vitrinskåp som har 5 nyanser. Och beroende på hur man rör sig runt skåpet så blandas de här färgfälten. Och skapar ytterligare nyanser så att det blir massa färger till slut.
Det är lite som ett, nästan som ett akvarium med träinramning.
Ja, det kan man väl säga. Men så har man sina favoritföremål där.
Fiskarna i
ja,
där.
Ja. Nej, men det är ett avlångt vitrinskåp. Det är som ett sideboard. Så att förutom att jobba med färgat glas, vilket var jättespännande, så var det också att jag ville försöka... Liksom, vitrinskåpet som möbel är ju lite daterat. Liksom, det är inte så som vi lever idag, att man har sina finglas in i finrummet där ingen är. Och där står de, utan vi lever på ett annat sätt. Och då tänkte jag, hur kan jag göra ett vitrinskåp för idag? Liksom, och då är det ett sideboard. Så jag tänker mig att det, visst, det kan vara i ett matsalsmöblemang, men det kan, du kan ha det i en passage eller under en tv eller... Har du fönster som går ända ner mot golvet så kan det stå i fönstret som ett slags ja, fönsterbord. Det kan vara bakom en soffa. Så att, jag hoppas att man kan placera det mer flexibelt eller vad jag ska säga.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Där poddar finns hittar du drygt 130 avsnitt av Inredningspodden med lika många gäster. De här avsnitten tar upp allt ifrån inredning, design och arkitektur. Det kan vara konst, färgsättning, inredning eller trädgård. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter @inrednings_podden så missar du inte att se filmerna och bilderna på alla gäster. Eva, en av de produkter som har sålt absolut mest som du har formgett är ju vasen Äng för Klång. Mm. Hur kom du på idén?
Den låg nog och grodde i mitt huvud jättemånga år innan den fick en form. Och det var inte så att jag tänkte, ja, jag ska formge en vas. Men jag brukade gå och köpa blommor på torget. Och så kom jag hem och så hade jag jättemycket vaser i ett överskåp som jag var tvungen att ta en pall liksom upp för att, och så tänkte jag, okej, jag tar den här vasen och så ner, fyller på vatten, sätter i blommorna, så blev det inte bra. Ja, jag får ta en annan vas och så upp igen och byta, och det var alltid någonting fel. Vasen var liksom för hög eller för låg eller för vid eller för smal, och jag tänkte, men gud, vad är grejen liksom? Varför kan jag inte liksom hitta någon slags vas som funkar överallt? Och till alla olika blommor liksom. Och sen parallellt med det här så såg jag en bild. Någon hade tagit en stor bit oasis. Ganska låg. Så här, i ett tråg. Och så hade de bara ställt ängsblommor. Så här skit och vackert. Helt underbart. Stod mitten på ett matbord. Och jag tänkte, gud, det där är helt fantastiskt. Hur kan jag göra en vas som är på samma sätt? Jag ville liksom inte ha dem ihopklumpade så som man brukar ha dem i en vas, utan precis så som de stod rakt upp och ner. Så jag tänkte, okej, jag måste ha någon slags galler. Började jag med liksom, okej, ett galler. Sen insåg jag, men det, då kan de ju trilla ändå liksom åt olika håll. Jag måste ha två nivåer, så jag måste fixera liksom den här blomskälken på två håll. Och sen så vill jag ju, egentligen så vill jag ju inte ha en vas. Alltså jag vill ju reducera den så mycket som möjligt. Den skulle ju inte synas, utan det var ju blommorna som skulle synas. Så då började jag experimentera, skära ut mönster i kartong, i sån här kapaplatta och i två nivåer. Och så kollade blommor på torg, för jag visste inte hur stora ska hålen vara liksom. Nej. Hur tjocka är skälkarna? En tulpan är ganska tjock, och du vet, andra blommor är tunna, så jag måste hitta något spektrum. Så det var ganska mycket liksom research. Och sen så var jag liksom, jag ville göra den så låg som möjligt, men jag var ju orolig också. Jag ville inte att liksom blommorna skulle trilla isär liksom. Och så gör den i glas, och sen göra ett mönster som är ganska organiskt då, kamouflerat. Ja, och sen ändå kunna liksom, som du har ängsblommor här nu, smörblommor och humleblomster, att den passar till vilda blommor eller så lite mer de här större, vad ska man säga, odlade, mer präktiga blommor. Det kan vara höga och låga, och det kan bara vara några få. Man gör så här lite japanskt, eller man kan liksom sticka i hur mycket som helst. Och det gjorde jag, så att det tog nog, liksom, den låg där och grodde flera år. Men sen till slut så hittade den sin form.
Och då presenterade den?
Då pratade jag med Eva på Klång och sa, vi höll på med något annat, några ljusstakar. Och så sa jag, fast jag har också den här vasidén. Fast jag vet, då hade jag bara med mig några, det såg ut som hönsnät liksom. Och så sa Eva, det här verkar jättespännande. Det här måste vi göra. Så vi struntade i de där ljusstakarna. Och gjorde äng istället. Ja.
Och så blev det en sån här jättestor säljare.
Ja, det blev det verkligen. Ja.
Mm. Som säljer över hela världen.
Det gör den. Ja, nej, men så det började i överskåpen. Ja. Frustrationen av att inte hitta någon bra vas.
Som vi alla känner igen oss i.
Ja.
Men det är också någonting som du inte pratar så mycket om. Att du faktiskt hjälper folk att inreda. Alltså du jobbar ju även som inredningsarkitekt.
Ja, det gör jag. Det gör jag. Både privat och till företag.
Hur känns det?
Jo, men det tycker jag jättemycket om. Därför att då jobbar jag också mycket mera med färg på ett naturligt sätt. Både väggar och textilier och på val av möbler, mattor och så vidare. Och sen är det ju jättebra att liksom byta roll och känna in, okej, nu har jag den här typen av rum. Vad behöver jag för armaturer eller funkar den här soffan liksom och så vidare. Och också ofta att man blandar ju olika gamla och nya möbler, det är olika leverantörer, det och det får den att fungera av. När jag då gör en produkt, hur ska min vara? Ska den vara den här utropstecknet som verkligen står ut och sätter hela rummet? Eller ska, det liksom, ska den här produkten vara som ett par jeans? Så det här passar till allt. Det är så där basic den är. Ja.
Mm.
Men det är liksom, det är som att spela på ett piano. Man prövar lite.
Men det är ju en rolig kombination du har. Vi ska också prata om den nya kombinationen, den nya ingrediensen. Ja. Men först måste jag bara fråga dig om Japan. Mm. För du bodde ett år i Japan och jobbade med olika japanska företag. Mm. Hur kom det sig?
Men det var en del av det arbete som svenska ambassaden initierade där också kring millennieskiftet, att de bjöd in både, det var ju modeskapare och formgivare och musiker, kockar, och de sa kom till Tokyo och ställ ut, och då hade jag ju fått några saker i produktion via Design of Stockholm som hade tagit upp min trädgårdssoffa och då så via då deras japanska agent så fick jag liksom några kontakter, och sen ställde jag ut i Milano på den här Salone Satellite precis efter att jag hade gått ut skolan, och då träffade jag också lite japanska företag, och sen det ena ledde det till det andra, och helt plötsligt så hade jag liksom mer jobb i Japan än i Sverige, och då tänkte jag okej, då kan jag ju flytta dit ett tag och jobba därifrån. Så det var en fantastisk upplevelse.
Mm, men du blev inte kvar?
Nej, jag blev inte kvar. Men liksom halva hjärtat är nog i Tokyo.
Ja.
Och jag har många vänner kvar. Mm. Ja.
Hur var det att komma som svensk till Japan då?
Jo, men svensk form är ju jättepopulär i Japan. Och de verkligen beundrar skandinavisk livsstil och att vi har semester, liksom det här relation till naturen som de också har. Men att liksom vi står för många positiva värden. Och sen mötte jag ju deras enorma, liksom, jag kunde träffa en japan som sa så här, Gustavsbergs keramik, ja, jag gillar det de gjorde på 50-talet men inte på 60-talet. Va? Tänkte jag så här, jag har ingen aning. Det har jag ingen aning om själv. Vad gjorde de på 60-talet? De är enormt liksom, och sen dedikerade, kunniga. Enormt kunniga och för ett visst intresse. Så här liksom. De kan allt om det. Och det blir man ödmjuk för.
Mm.
Att när de säger något så ja, de vet vad de pratar om.
Har du varit tillbaka?
Ja, det har jag. Det har jag. Men inte så mycket. Men det har varit familjeliv och du vet andra saker som tar tid här i livet. Men absolut, jag har regelbunden kontakt och exakt håller koll på när körsbärsblommorna slår ut i Tokyo och när de sen går,
och
så småningom, precis, och så småningom slår de ut här i Stockholm också.
Mm. Du är uppväxt på en ö i Stockholms skärgård.
Mm.
Hur har det påverkat hela din, ska vi säga, början av
karriär? Jo, men det är precis, det var på en ö och antingen tog man vaxensbåten till skolan eller så tog man egen båt till skolan. Så att väldigt mycket handlar ju om väder och vind och hur varmt det är, eller hur kallt är det idag. Och is, och när isen lägger sig, och kan man komma över, och hur man klär sig, och så att, ja. Och så att, jag menar, när jag gjorde mitt examensarbete på Beckman så handlade ju det om utomhusprodukter. Då gjorde jag de här 4-5 saker, och kallade det för utredning, istället för då för inredning, så jag var lite klurig på namnet där.
Mycket ja. Bra.
Men och liksom, ja, naturen har liksom ett fint formspråk. Det är inga skarpa hörn. Jag har nog svårt att göra kantiga saker. Vad mer? Det får oss ju att må bra också. Det finns ju liksom med all forskning, med liksom tillfrisknande, du vet.
Ja. Mm. Och vatten, du har ju bott vid havet, uppvuxen så nära havet.
Mm.
Har det också gjort någonting med hur du tänker?
Ja, det är svårt att säga något konkret. Liksom. Men det kanske är någonting med... Det var en japansk journalist som sa, men det finns ju ett flöde. Du gillar flöden. Det kanske jag gör.
Ja.
Ja. Saker som rör sig. Mm.
Är det någonting som... Du och jag är nästan lika gamla och vi sa det innan att det är så skönt för nu kan man ösa erfarenheter och minnen som man har. Mm. Det är någonting som är, jag tycker är väldigt positivt med att bli äldre. Men är det något drömuppdrag som du vill, som du känner att det här vill jag verkligen göra framåt?
Det som är allra roligast, det är ju ändå när man har bra samarbeten med liksom hängivna producenter som tar det vi gör på allvar, som ser till att man har liksom dialog och kommunikation. Jag tycker det är väldigt svårt att bara jobba, att jag ska göra hela jobbet i ensamhet och sen bara komma och presentera något som är färdigt liksom. Så att kvalitet, ja, hantverk, kvalitet. Men jag tror det är svårt att säga något så här specifikt.
Mm, det är inget du, någon dröm du när, att jag skulle verkligen vilja göra det där, eller? Nej.
Nej, men lite har ju nu, vi har ju snöat in på trädgårdar. Så att för det har jag ju haft liksom ett stort intresse av jättelänge.
Precis, för det var det benet som vi, och den dörren vi började, som du öppnade när du kom hit och sa, nej men jag har ju börjat med det.
Ja. Ja, nej, men det är jättespännande och det är ett annat kapitel. Men jag menar, det handlar ju om form också, fast på ett annat sätt. Som med massa andra parametrar, och då känner jag, gud vad roligt, det är så svårt. Och precis, jag har sagt att jag är en non-practicing gardener hittills. Det stämmer inte riktigt, men jag har läst på väldigt mycket bara för att jag tyckte att det var kul. Jag måste ha något intresse, så då har jag konsumerat enorma mängder och läst på om engelska trädgårdar och allt möjligt. Massa alltså trädgårdslitteratur. Ja.
Ja, det är sällan jag har hört någon bli så otroligt trädgårdsnördig.
Det finns flera. Nej, men så att jag är inte så intresserad av odling egentligen, utan det handlar om formen, och då är det jättespännande, för då kommer ju hela liksom det arkitekturhistoriska perspektivet in, och hur det samverkar med själva utformningen av ett trädgårdsrum förutom själva platsen. Så det blir ju en slags inredning, utredning. Mm. Ja.
Och det kopplar ju an till det du gjorde examensarbetet med.
Precis, och då gjorde jag enskilda produkter. Men jag menar, det är mycket som är givet när man formger för en plats, oavsett om det är inredning eller liksom utomhus. Och det är ett perspektiv. Mitt andra perspektiv är ju att jag bara börjar i min bubbla. Nu ska jag göra den här enskilda produkten. Den har ju inget sammanhang från början. Den kommer ju hamna någonstans. Men från början lever ju den ensam liksom.
När du nu har börjat öppna den här dörren till trädgårdsvärlden. Att skapa, att formge trädgårdar. Börjar du se att just det här skulle jag vilja formge. Det här, alltså produkter till det också. Mer än det du har gjort?
Nej, dit har inte kommit ännu. Kanske gör det. Men och jag har inte hållit på så mycket ännu att jag kan säga att det här är typ, det här är min form. Eller liksom. Men jag känner att det är ungefär som när jag började med formgivningen. Man kan ju inget från början, men det är bara att jobba på. Till slut så hittar man lösningarna liksom.
Vad kul att börja med något helt nytt kapitel också.
Jo, men så kändes det. Det är ju en kusin kan man säga liksom. Det handlar fortfarande om form, men det är en annan form. Men det finns så mycket man kan intressera sig för. Om det är rosor eller du vet en viss typ av trädgårdsstil. Eller det är oändligt. Eller du vet de här som var växtjägare, du vet, som transporterade över växter i sina små tillslutna glasboxar. Det med det, du vet. Ah. Eller varför den här rosen har det här namnet, det är därför att si och så. Det är så mycket historia.
I den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i ett kommande avsnitt. Mm. Finns det någon eller några personer som du skulle vilja lyssna på?
Ja, jag funderade och därför folk brukar fråga om inspiration. Så här, får du inspiration från en plats och resa? Och det tycker jag inte riktigt att jag får. Men jag har försökt att liksom intressera mig ändå liksom för saker som händer i andra länder. Kanske inte via resor, men liksom hur man ändå kan få annan information. Och därför tänkte jag att jag ska föreslå någon utländsk person som ändå är intresserad liksom av skandinavisk design. Och då kommer jag att tänka på, nu ska jag se så jag säger rätt namn här. John och Julie, som de heter Baker och Doust, tror jag. De har en butik i Toronto som heter Mjölk, alltså mjölk. Och de är intresserade av skandinavisk design och japansk. Så att de har som butik och galleri i Toronto. Jag har inte besökt dem, men de är väldigt spännande. Och det är roligt med det här. De gillar det och blandar, och de sitter borta i Kanada och gillar Japan och Skandinavien. Så då blir det liksom en mix över.
Mm. Jättekult.
Över vårt jordklot. Det är det som är det roliga. Att det är mötena liksom. Möten.
Ja, de skulle jag vilja prata med.
Mm.
Om man vill komma i kontakt med dig, hur hittar man dig?
Jag har min hemsida som är evaskilt.se och då kan man mejla mig. Jag har Instagram, Studio Eva Skilt.
Du, tusen tack Eva.
Tack själv.
Nu dricker vi lite kaffe och äter bullar.
Mm, finns några kvar.
Ja. Till dig som lyssnar på inredningspodden med mig, Johanna Hulander, så skulle jag bli jätteglad om du kan hjälpa mig med några saker. Dela gärna avsnitt som du gillar. Ge betyg i din poddlyssnare så att allt fler hittar till just den här podden. Och tipsa gärna om vilken gäst du vill höra i kommande avsnitt. Och till sist, lämna din mailadress för att få nyhetsbrev på inredningspodden.com. Där får du information om avsnitten och kanske lite spännande information om kommande kurser och workshops som kommer att hållas. Och nu är höstens första kurs satt till den 12 november då det är dags för endagskursen Byggnadsvård i praktiken med tidigare poddgästen Göran Gudmundsson. Och vi kommer att hålla till på Skansen i Stockholm. Anmäl dig redan nu på info@inredningspodden.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.